Välkommen till Familjebalanspodden med ämnen om NPF, alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk hälsa. Gäst i avsnittet är Lisa Nordenstam som är författare till Knäck kärlekskoden. Och det är hon tillsammans med Sofia Asplund. Men i det här avsnittet så är det Lisa jag pratar med. Och bak på boken Knäck kärlekskoden så står det så här. Är det knepigt att läsa av sociala koder? Vet du inte var du kan träffa nya personer? Är du ärlig och rätt fram på ett sätt som alla inte klarar av? Dating kan vara både krävande och härligt för vem som helst. Men som autistisk möter du sannolikt andra utmaningar än neurotypiska personer. Så det kommer vi att prata om i det här avsnittet. Ann-Katrin Aureliusson heter jag som driver den här podden. Och jag hjälper och stöttar anhöriga som har familjemedlem med tvång, alltså OCD. Och jag vill ju att de ska hitta ett mer hållbart familjeliv än vad många har faktiskt idag. Har du någon i din familj som har tvång, OCD, då kan jag vara till stor hjälp för dig. Och vill du lära dig mer om tvång, då ska du söka upp familjebalans.se, lämna namn och mail så kommer information om vad som är på gång där. Men nu drar vi igång avsnittet. Hej Lisa och välkommen till Familjebalanspodden.
Hej och stort tack för att jag fick komma, att jag blev inbjuden.
Och egentligen är det två som skulle vara med egentligen. Men ja. Nu blev det så att det är du och jag Lisa som ska prata om Knäck kärlekskoden.
Ja, precis. Knäck kärlekskoden är ju en bok som jag har skrivit med tillsammans med min kollega och vän Sofia Asplund. Som också är psykolog.
Precis. Och ja. Berätta lite kort om dig först, Lisa.
Jag heter då Lisa Nordenstam och är legitimerad psykolog. Jag arbetar i vanliga fall i allmänpsykiatrin utanför Stockholm. Jobbar med neuropsykiatriska utredningar men också KBT då för depression och ångest både hos personer med NPF och utan. Och jobbar med lite gruppbehandling och sådär.
Precis, men hur kom det sig då egentligen att du, jag tänker du jobbar inom psykiatrin. Och där hamnar man ju inte naturligt om man har autism. Då är det ju habiliteringen oftast. Hur kommer det sig att du inte är så intresserad av autism?
Ja, det är ju mycket i utredningsarbetet som det har kommit upp. Så jag och Sofia Asplund då, vi jobbade på samma arbetsplats. Och det här kommer från diskussioner i fikarummet nästan. Att vi möter patienter som har mycket liksom, funderingar kring relationer. Och önskan efter relationer, dating, hur funkar det? Liksom alla de sakerna som är jätteviktiga för livskvaliteten. Och som absolut kanske inte är direkt kopplat till jag tänker, psykiatrin. Men det är ju en jättestor och viktig del av en människas liv. Och då märkte vi att vi inte hittar så mycket så här att tipsa om. Vi märkte verkligen att det var liksom en lucka på marknaden. Vilket gjorde svårt i vårt jobb. Att här, vad ska jag tipsa mina patienter om? Vad finns det för material? Som man kan hitta liksom, stöttning och guidning i. Och det var lite där idén föddes.
Väldigt bra idé.
Ja.
För jag håller med om att det finns så lite. Alltså prat om just att ha en partner. Hur får man en partner? Hur hittar man människor? Alltså när man har svårigheter som de svårigheter som finns inom autism. Det är ju precis det. Hur närmar jag mig någon annan?
Exakt, det är ju liksom, man har utmaningar i de områden som sätts på prov i dating. Och dating är ju svårt för vem som helst, eller nästan för de allra flesta ska våga sticka ut hakan och säga, i alla fall ibland. Hur vet jag att någon är intresserad, hur vet jag om jag är intresserad, vad träffar man någon? Hur bjuder man ut på dejt, hur gör man alla de här sakerna?
vet, den här boken kan precis vem som helst läsa.
Ja, och gud vad kul att du säger
alltså,
det.
Alltså det är ju så.
Vi har faktiskt fått den kommentaren av flera.
Ja.
Vilket vi tycker är jättekul.
Ja, och för många gånger så är det ju så att det här som är då alltså i ordningställt kan vi säga till en speciell målgrupp som autism. Mm. Det är ju ofta så att det som är nödvändigt för dem är bra för alla.
Exakt. Precis. Det är så vi har resonerat också. Att liksom, alltså, neurotypiska personer mår bra av de här sakerna också. Men det blir mer nödvändigt och liksom viktigt för att en person med NPF eller liksom så autism ska kunna ha ett hållbart dejtande. Där man inte kör slut på sig själv helt, även om det är utmanande. Om man kan få någon stöttning i det.
Vilket kapitel var lättast att skriva?
Åh, vilken bra fråga. Lättast att skriva var...
Den här frågan har inte du fått veta innan, för den kommer jag på nu.
Nej. Lättast att skriva tyckte jag nog ändå var så här, vart hittar man någon att dejta?
Ja.
I det kapitlet så går vi igenom olika liksom... möjligheter att träffa någon. Vi pratar online dating, vi pratar liksom via kompisar, kompisars kompisar, föreningar, arbetsstudier.
Mm.
Så där, det skulle jag ändå säga var det som nästan gick smidigast för oss att skriva. För där vi egentligen så här rabblar upp allting vi kunde komma på, också man utgår från vad det är vanligt att folk träffar andra. Men med då en vinkling kring hur ska man faktiskt tänka och hur ska man så här, tolka de här saker som händer på de här, i de här kontexterna. Man säger så här, att dejta på sin sysselsättning eller daglig verksamhet, så där kan det ju finnas liksom maktrelationer som man behöver ha i åtanke när man dejtar så här. Men jag skulle ändå säga att det var det kapitlet som gick smidigast för oss.
Och sen finns det ju en ruta också där förslag på dejtingaktiviteter.
Mm.
Och allt sånt här vidhåller att det här är jättebra för vem som helst.
Ja, eller hur?
För just det här med, och så där har ni ju dessutom då graderat i gratis eller billigt och lite dyrare.
Mm. Ja, precis.
Och det är väldigt strukturerat, väldigt lätt att ta till sig.
Mm. Åh, vad bra att du tycker.
Inte bara det här, utan allting är väldigt, väldigt lättillgängligt. Och inte långa kapitel.
Nej.
Det är inte tungläst och det är liksom, det är jättebra. Och mycket också det här, tankarna om sex och dating. Vänta med sex eller inte. Alltså de här bitarna.
Ja.
Det är också liksom, men när ska jag göra det då? När ska jag liksom bjuda in till det? Och det är ju jättekrångligt.
Det är jättekrångligt. Och det var så kul att du frågade vad som var det lättaste kapitlet att skriva. För jag skulle nog säga att sexkapitlet var för oss det svåraste att skriva. Just för att det är så viktigt att vara inkluderande. Och att man också bestämmer så här. Vad kan vi faktiskt liksom ha ståndpunkter och säga. Nej, men så här ska du inte göra. Eller det här rekommenderar vi inte. Till exempel när det blir liksom ett risktagande i liksom den sexuella biten. Eller när det är sex snabbt med en person som man inte känner hemma hos den.
Nej, men precis.
Vilket liksom, det förekommer ju att folk gör det, men det finns en viss riskfaktor i det. Så det där var det verkligen det klurigaste kapitlet.
Ja, och jag tänker också när jag kanske inte är världsbäst på att tolka andra signaler.
Mm.
Alltså vad är vad? Kan ju vara jättekrångligt. Och då kanske jag övertolkar något eller undertolkar något. Och då är det bra att läsa en bok. För då får jag lite kött på bena.
Och i boken så har vi använt oss av en, liksom, en metafor. En liknelse som är trafikljuset.
Ja.
Med grön signal, gul signal och röd signal. Och det är ju... Det har varit vårt sätt att försöka liksom konkretisera de här liksom osagda, underliggande liksom tonerna i kommunikation. Kanske speciellt när det gäller liksom närmande, liksom kroppslig kontakt, men även liksom att man närmar sig andra i samtal till exempel. Vad är signaler på att ja, men nu kan jag kan fortsätta på samma spår jag är inne på. Vad är signaler andra kan ge som är mer, här behöver jag avvakta lite, då gul signal, vänta, backa, och röd signal, när borde man bara backa helt?
Oh.
Ja, så har vi försökt att liksom ge lite en guidning i det här icke-verbala kommunikationen som är ju svårt när man är autistisk.
Men den här, med de här signalerna är jättebra, för den texten som är till gör det väldigt tydligt. Väldigt tydligt och klart, just det där. Hen stannar, alltså grönt då, hen stannar kvar när jag rör mig lite närmare till exempel. Och det kan vara för den som inte har problem med det här, uppfattar det direkt. Intuitivt så känner man, nej, det var inte rätt för mig just nu. Så backa.
Ja.
Men det är inte säkert att jag förstår det om jag inte har det naturligt i mig. Så att just det här med gult, rött, grönt var jättesmart.
Precis, och vi diskuterade också mycket i det kapitlet gällande, om man tänker autistiska personer, men kan jag ha en, liksom en livshistoria av att fått höra att man inte kan läsa av och tolka andra signaler, eller att det har blivit fel andra gånger även fast man inte alls vill det, vilket kan ju skapa stor osäkerhet kring, tolkar jag rätt nu, kommer jag råka gå över någons gräns utan att jag vill, så nästan, man kan nästan bli mer passiv än vad man behöver vara.
Ja, men precis.
Och inte lita på den egna förmågan att faktiskt tolka. Så då hoppas vi att vi kunnat skapa lite struktur och konkretisera det här som egentligen inte helt går att helt konkretisera.
Nej.
Och göra det.
Nej, men allting löser man ju inte med en bok heller. Men jag kan ju komma en bra bit på väg med att läsa den här, och jag tänker att den här är ju en perfekt bok att göra en gruppaktivitet runt, alltså en studiecirkel till exempel, för det finns ju övningar, alltså kanske inte övas på att kyssas med varandra då, men liksom men just det här att ta alltså använda andra människor, hur upplever du det och jag det, och i relation till andra, till och med där kan man ju då faktiskt kanske träffa någon.
Ja, precis. Det kan ha flera funktioner än sånggrupp. Men det hade ju verkligen varit en dröm för oss. Om boken kan användas på det sättet i liksom gruppsamtal. Man kanske jobbar sig igenom de olika kapitlerna tillsammans. Eller att det behöver ju inte vara organiserat. Det kan ju också säga att man börjar läsa den samtidigt som en kompis.
Ja, men exakt.
Och sådär, liksom, jobba med den tillsammans. Eller liksom, det kan också vara med en förälder eller liksom en boendestöd. Det kan ju vara på många olika sätt.
Kommer den som talbok?
Jag hoppas det. Jag vet faktiskt inte.
Då håller vi tummarna för det.
Ja, det hade ju verkligen varit.
Ja, för då kommer den fler kunna nyttja den också, tänker jag.
Precis.
Och att inte kanske måste bara lyssna på den, men att man kanske vid ett sånt, alltså en studiecirkel, så kan man lyssna på delar av avsnittet eller läsa tillsammans, kan man naturligtvis göra också.
Ja,
och jag tänker att man måste inte vara bara personer med autism. Det här kan vara alltså en blandad grupp.
Ja, precis.
Finns ingenting som säger att det är bara personer med autism som skulle kunna vara i den gruppformationen?
Nej, för jag tänker att liksom det vi har försökt göra, det är så här, att faktiskt skriva ut de här osagda reglerna och liksom hitta anpassningar som kan vara bra att göra för att man ska orka dit och att det ska bli hållbart i längden. Men också vilka liksom strategier för självomhändertagande, liksom förberedelse, allt sånt är ju väldigt allmänmänskligt.
Ja, men visst.
Men nödvändigt för vissa och bra för andra, som vi var inne på tidigare.
Ja, men exakt. Just det där också, tänker jag, ta hand om sig själv. Att det kan vara väldigt påfrestande att vara i situationer som jag är ganska obekväm i. Att jag behöver liksom komma ihåg att jag kan få lite social baksmälla.
Absolut.
Backa in till mig själv kanske efter. Eller inte bli för intensivt eller sådär. Utan lyssna inåt på hur trött är jag egentligen. Hur mycket energi har jag kvar.
Ja, exakt. Och vi pratar också om att det är inte bara efteråt. Utan det är nästan så här innan, under och efter dejten. Så behöver man tänka på, okej, vad behöver jag för att kunna göra det här på bästa sätt. Innan kan det ju vara liksom att man inte kommer direkt från någonting annat som har tagit energi direkt till dejten. Det kan bli liksom för mycket. Man kanske kommer hem och vilar innan eller liksom gosar med katten. Att man liksom gör någonting för att ta hand om sig själv innan.
Absolut.
Så att man under dejten kanske väljer en dejt som passar en. Om man till exempel är sensoriskt känslig, då kanske den där bulliga baren inte är rätt dejt. Så kanske en promenad dit är bättre. Men som du var inne på, att efteråt, att skapa lite plats för återhämtning. Ta det lugnt och kanske ha en plan så att man inte behöver fundera på det. Utan ha bestämt sig när jag är klar från dejten, som jag redan har bestämt ska vara 1,5 timme lång. För det är vad jag orkar. Så ska jag gå hem och så kanske jag ska släcka ner och liksom ta det lugnt. Lyssna på den här musiken, äta det här. Att man har en liten plan.
Absolut.
Och det är liksom alltid det är en del av att ta hand om sig själv.
Men jag tror att vi ofta glömmer det faktiskt. Att det är ju ofta, tänker jag, att man har en plan för sin vardag till min aktivitet, andra aktiviteter jag ska göra, eller om jag har daglig verksamhet, om jag har ett jobb. Där har jag en tydlig plan. Men här kanske jag också ska ta hjälp, eller kanske, det är ju självklart egentligen att jag ska ta hjälp här med för att hitta den bästa planen. Och göra en liten kartläggning innan. För att göra det så att det blir så bra som möjligt.
Ja, precis. Och liksom, man kan ju så här förbereda och fixa liksom, så mycket som helst. Och när man gör det så är man ju bättre grundad för liksom, det oförutsägbara som en dejt liksom, är. Hur man än gör. För det är en, kanske en ny person eller en person som man inte känner på det sättet som Nej. Man gör på en dejt. Och det är ju osäkert om något. Så då kan det vara skönt om resten omkring är lite mer förutsägbart och tryggt.
Ja, verkligen. För att, och ja, hela tiden tänker jag tillbaka, herregud, det här skulle vara jättebra om jag hade haft en sån här bok
ja.
För länge sedan. Typ 50 år sedan ungefär.
Ja.
Och sen är det också som de här som är som schematiska bilder som man kan följa. Mm. Och när ska du göra vad? Är också jättebra. Jag hittade den på sidan 117. Att ta hand om dig själv.
Uh-huh.
Att det känns jobbigt efter eller under en dejt. Finns det något som känns positivt överhuvudtaget? Och liksom, då finns det ett nej och ner dit och ett ja och dit.
Mm.
Och det här är också jättefiffigt, för då kan jag klä mina tankar med ord på ett annat sätt om jag får läsa en sån här grej.
Ja,
och även vara förberedd innan. Liksom.
Ja, vi vill ju liksom, eller vår tanke med boken är så att vi vill jättegärna att man liksom kanske läser den från början till slut. Kanske till att börja med. Och sen är ju tanken att man lite ska kunna använda den som ett uppslagsverk.
Mm.
Så till exempel, ja, men jag har läst boken och funderat och sådär. Sen kanske jag ger mig ut i dejtinglivet på något sätt. Och då liksom bläddrar jag fram till det kapitlet som kan säga inför en dejt. Vad är det jag ska tänka på då? Eller när jag ska fundera på, så här, är jag kär eller inte? Vad är de här känslorna jag har? Så att liksom man ska kunna använda det lite på två olika sätt. Dels bara liksom som information, men också att använda liksom som en hjälpande hand på vägen.
Mm. Nu har jag bläddrat lite längre fram i boken, just det här situationen när det kanske tar slut. Och jag är fortfarande vrålkär.
Ja.
Att få stöd i det också. Och när jag är svartsjuka. Och det finns ju, alltså det finns ju så ohyggligt mycket saker runt omkring dejtande och då bli ihop. Hur ska jag fixa liksom det där om det tar slut? Och så, jag vill inte. Och då
Nej.
Kan ju vem som helst bli alldeles för mycket.
Ja.
Att man tjatar och det ihjäl den där människan som då har sagt nej tack, nu vill inte jag något mer.
Mm.
Sådana saker kan ju också vara oerhört smärtsamma.
Verkligen, det kan ju bli en jättesorg.
Ja.
Och på olika sätt, en sorg för att det är liksom den vardagen man har. Det kanske byggt upp när man har dejtat någon. Man börjar göra saker tillsammans. Börjar umgås mycket. Det försvinner.
Mm.
Tankar kring framtiden med den personen. Liksom dras ifrån en. Men så är det också bara liksom, det känslomässiga.
Mm.
Att man dels blir avvisad. Det kan göra ont i sig.
Mm.
Men också att liksom inte få vara med den personen som man har känslor för. Det är ju någonting jättetufft som de flesta av oss går igenom.
Och att vara, ha någon att prata med, tänker jag. Sen om det är en nära vän eller en förälder eller ens boendestödjare eller vem det nu kan vara. Liksom att man faktiskt får uttrycka de här sakerna. Och att någon är lite uppmärksam på att nu mår du nog sämre än vad du skulle behöva göra. Att det går mot en depression till exempel. Eller att jag blir destruktiv med mig själv. Att någon fångar upp mig och inte... att det får gå för långt liksom.
Precis. Exakt. Och där är ju liksom folk runt omkring. Är ju ibland avgörande för att se det. För ibland kan det vara svårt att själv se. Vad är i liksom hjärtekross.
Ja.
Och vad är det. Men nu börjar det här bli tungt på ett sätt. Som skulle behöva kanske behandling.
Ja men precis.
Och hjälp från vården.
Ja. Och att inte vara rädd att söka hjälp heller. Utan att man flaggar innan det blir för illa. Och att det är helt okej att säga att nu mår jag så pestigt så nu behöver jag hjälp. Men allt går ju inte dit. Allt går inte dit. Men det kan hända. Det är ju så.
Ja, och det är ju en liksom ofrånkomlig också del av dejting. Att när vi börjar dejta så finns den risken.
Ja.
Att vi blir besvikna på olika sätt.
Ja, men precis. Men vad är ditt allra, allra bästa datingtips om man tänker sig hur ska jag träffa andra människor? Du pratade lite om det i början. Men kan det vara, jag tänker ju lite större, just det här att kan det vara att skaffa en hund så att jag får träffa folk när jag går ut.
Absolut.
Som inte kanske tittar på mig utan vi pratar runt min hund. Eller ska jag börja med en sport? Det är klart att det är väldigt olika för alla människor, såklart.
Precis, det är jätteolika. Det man kan tänka på så här, säg att man känner att man skulle vilja dejta. Att först titta på, okej, vad har jag för kontaktytor i min vardag så som den är? Liksom, vad har jag, om jag har någon sysselsättning eller vad har jag till exempel en hobby som jag tycker jättemycket om. Men som jag för det mesta gör själv. Finns det något annat sätt som jag också skulle kunna göra den hobbyn på till exempel. Om jag gillar att läsa jättemycket. Men kanske finns det någon bokcirkel. Ja. Eller sådär som jag skulle kunna gå med i. Så att man tar sin hobby. Och kanske också gör den på något socialt sätt. Där kan man träffa likasinnade. Tycker om samma saker. Så att börja titta. Okay, vad har jag för kontaktytor i mitt liv som det är. Och vad skulle jag. Som du säger. Vad skulle jag kunna lägga till i livet för att träffa någon. Vad hade passat mig. Sen är ju inte tanken att man ska börja göra saker bara för sakens skull. Du ska inte skaffa en hund till exempel om du inte tycker om hundar. Utan det ska ju vara liksom grundat i dig. Så att även om du inte träffar någon så är det fortfarande givande att göra det. Och så. Men titta på vilka kontakter du har och se hur kan jag utveckla de här. Och sen om man tänker så här, nätdating är också ett ganska, ofta ett ganska så här enkelt sätt att börja på. Man kan göra det hemifrån och man kan, det finns ju olika sätt att göra det, olika typer av appar och sidor som man kan använda sig av. Sen är det ju mycket man kan behöva fundera på kring det och förbereda sig för vad man tänker. Det är en annan kultur i datingappar kanske när det gäller att man bara plötsligt slutar prata med någon som man har börjat prata med och så.
Ja, det är ju... Jag har aldrig nätdejtat faktiskt. Jag vet inte ens hur det går till. Men för många är ju det vardag nu. Det är ju liksom något som är väldigt vanligt. Men det är ju det där att sätta sig in i. Vad innebär det egentligen? För det är ju ett helt annat sätt. Precis som du säger att helt plötsligt slutar någon prata med mig. Och vi, eller skriver med mig eller vad man gör för någonting. Liksom att vad händer då? Vad blev det där? Och jag kanske tyckte något mycket, mycket mer än vad den andra verkar tycka. Liksom.
Och rent liksom socialt och kulturellt så är det ju mer ovanligt att man bara slutar prata med någon som man kanske har varit lite halvbekant med innan. Eller man är på samma förening. Då är det ju kanske ovanligt att man utan någon förklaring bara slutar prata. Men till exempel om man är på en dejtingsida och pratat lite grann. Där kan det faktiskt vara så att personen bara liksom försvann. Och det behöver inte vara personligt. Utan det är mer en stil som förekommer. Och till exempel liksom man tänker där omhändertagande kring sig själv. Där behöver man tänka på det. Att det är lite annorlunda just den settingen.
Mm. Finns det någon forskning på alltså dejtande och personer med autism? Eller liksom leva i långvariga förhållanden? Eller, finns det någonting sånt?
Mm. Mm. Det är ju ganska tunt på liksom, forskningssidan. Men det har ju till inte så länge sedan funnits mycket stereotyper kring autistiska personer. Att de kanske inte ens vill eller har förmåga att liksom känna kärlek och intresse för kärlek, sex och dating. Så jag tror det har präglat mycket att det är lågt. Det man har sett är att autistiska personer kan oroa sig mer liksom, kring de här frågorna. Vilket också är ju verkligen en motor till att vi ville skriva den här boken. Man kan vara lite stöttning där.
Ja, det förstår jag. Verkligen. För att det här är ett ämne som det har pratats extremt lite om.
Mm, faktiskt. Eller hur? Mm.
Och det är ju så tragiskt. Det är inte klokt, men nu finns det en bok.
Ja.
Nu finns det en bok. Och ni har också ett Instagram-konto.
Ja.
Där ni berättar lite om boken och svarar väl kanske på lite frågor och sådär om det kommer från någon.
Mm. Ja, vi har ett Instagram-konto som vi är ändå ganska aktiva på som heter knäck_kärlekskoden men utan några punkter så det blir knack_kärlekskoden.
Ja, precis.
Och där lägger vi liksom upp datingtips, saker man kan tänka på. Det som är lite från boken men i alla fall lite liksom kortare och catchiga datingtips. Och vi har lite intervjuer som vi har gjort hos vårt förlag. Och, så det är dels att vi liksom pratar om boken och innehållet i boken men man får också lite följa vår resa så fort vi är med i media på något sätt. Så liksom lägger vi upp på, kring det. Och vi kommer även ha en föreläsning som vi pratar lite om där. Så den 2 juni så kommer vi ha en online-föreläsning just utifrån boken.
Och på ert konto? Det.
Nej, den kommer ligga inte på kontot. Men vi pratar en del om den där och man kan liksom ta sig vidare för att anmäla sig där.
Ja, men precis. Mm. Så man kan hitta till den, tänker jag, om
den
är öppen för allmänheten.
Ja, det är den. Den är
jättebra. Jättebra. Ja. Jättespännande att det finns en sån här bok och att få prata med dig.
Men, stort tack för en jättehärlig intervju.
Ja, vad bra. Och jag skulle vilja så här då på slutet. Är det någonting du tycker att det här sa vi ju inte? Det här skulle jag också vilja lägga till eller trycka på eller så där. Har du något mer?
Ja. Liksom det som jag och Sofia då vill förmedla i boken är att liksom, vi har ju skrivit en datinghandbok för autistiska personer. Och i den så ger vi ju massa liksom konkreta råd. Men det handlar ju inte om att du som autistisk ska bli mer neurotypisk. Eller dejta på ett mer neurotypiskt sätt. Utan du är autistisk och det är bra. Och du behöver hitta någon som passar dig. Och anpassar ditt liv efter det du mår bäst utav.
Mm.
Så man kan öva på att bli bättre på det som är svårt. Men mycket annat att acceptera och anpassa utifrån vad som blir bäst för dig.
Mm.
Det vill vi skicka med och våga pröva. Det måste inte bli perfekt.
Nej. Precis. Och om vi
inte det lyckas, vill jag skicka med.
Ja, jättefint. Och om man inte lyckas, då är vi bra ändå. Alltså vi duger i alla fall.
Precis.
Allihopa. För det är inte alla neurotypiska som lyckas i sina förhållanden heller.
Nej, verkligen.
Så att vi liksom sitter i samma båt egentligen.
Mm.
Det är svårt med att ha partner. Det är svårt att dejta, att leva ett familjeliv, alltså att matcha ihop människor. Det är inte
absolut
enkelt. Så att läs den här säger jag till allihop.
Ja, vad roligt. Ja, vi
absolut
hoppas att den ska komma till nytta och glädje.
Jajamän, det tror jag verkligen att den redan gör. För den här finns ju att köpa redan. Och beställa från. Det är nätbokhandlarna antar jag. Och Natur och Kultur. Och...
också i de flesta liksom, att det är fysiska bokhandlarna. Många av dem finns den.
Och söker man den så kan man den är en googling bort.
Ja, precis.
Så finns den där att beställa eller gå in i en bokhandel och hitta den där.
Ja.
Jättetack Lisa för att jag fick prata med dig. En trevlig pratstund.
Tack. Verkligen. Och så kul att ni ville uppmärksamma boken.
Och att det vi gör att jag så gärna, för jag tycker det här är en så viktig bok.
Mm.
Tusen tack och trevlig helg säger jag, eftersom det är fredag efter middag när vi spelar in det här avsnittet.
Ja, men tack detsamma.
Ha det bra.
Ha det bra, hej.
Hej. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken, Pernilla Wahlman som fotade, Marcus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Hoppas vi hörs igen. Hej då.